Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och vår Herre Jesus Kristus. Evangelietexten på trettondagen är berättelsen om de vise männen, och vi läser den från Matteus 2, vers 1 till och med 12 i Jesu namn. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid, kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judén, för det står skrivet hos profeten Mika: du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han, och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp före dem förde dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och det tog en annan väg hem till sitt land. Herre, jag ber att du vill med din heliga ande öppna våra hjärtan och vårt förstånd för vad de här verserna handlar om, och göra oss till tillbedjare av dig, Herre Jesus. Amen. Man kan fråga sig varför Matteus väljer att berätta om detta. Han har ju en helt annan berättelse än exempelvis Lukas har. Och svaret är att Matteus, inför en församling som får hans evangelium och som mest består av judekristna, som förmodligen är lite på kant med varandra och inte riktigt vet vilka de är. Är de judar som ska följa gamla testamentet? Är de Jesus troende som uppfattar Jesus som uppfyllelsen av profetiorna och som deras messias? Och hur ska de förhålla sig till alla icke-judar? De bor ungefär i nuvarande Libanon och Syrien, mottagarna av detta evangelium. Och de vet inte hur ska vi nu relatera till icke-judar. Och här kommer nu Matteus med ett svar, och han väljer då ut berättelser från Jesu liv, olika tal av Jesus, och ger ett svar på den här grundläggande frågan. Och han säger: ända från början av Jesu liv på jorden så kom det hedningar, det vill säga icke-judar, och tillbad dem. Ja, till och med att det var icke-judar, det var hedningar som var de första som sökte Jesus barnet och hyllade honom. Och därför slutar också Matteus evangelium med att lärjungarna till sist också faller ner och tillber Jesus. Ordet proskuneo, falla ner på sina knän och tillbedja, används om de vise männens tillbedjan av Jesus, och används slutligen också i kapitel 28 om Jesu lärjungar som faller ner och tillber Jesus och får missionsbefallningen: med jag given all makt i himlen och på jord, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och därför har den här texten alltid också varit en missionstext. Men, och dessutom för det andra, det är en kamp i historien mellan det goda och det onda, mellan Guds rike och Satans rike, djävulens rike. Och den kampen visar sig oerhört dramatisk i det här kapitlet. Herodes symboliserar upproret emot Gud. Herodes är värd en speciell utläggning. Han var å ena sidan en utomordentligt skicklig politiker, en utomordentligt skicklig statsman, en utomordentligt skicklig militär. Han var av icke-judisk härkomst, han var idumé av Edoms folk. Hans far följde Makabeerna som var judar och konverterade till judendom med munnen men inte med något hjärta. Och Herodes var uppväxt med en formell judisk gamla testamentlig tro som inte betydde någonting som helst för honom. Han såg till att han avancerade i det romerska väldet. Han spelade en väldigt stor roll i Mellanöstern. Hade det funnits tv och massmedia rapportering från den tiden så hade han varit i massmedia varenda vecka för det han gjorde. Han byggde Jerusalems tempel, mycket vackrare än någonsin Salomos. Han byggde ut Caesarea hamn, han skänkte pengar och byggde palats i Aten och Sparta. Stödde olympiader. Och han såg alltid till att han var på den segrande sidan i fighten mellan tronpretendenterna i Rom. Med osviklig näsa för vad det gällde och hur man satte ner foten då och satte ner foten då. Å andra sidan var han en otroligt grym. Han var ett monster. Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot. De är hans efterföljare. Han var gift 10 gånger. Hans älsklingshustru nummer 2, Marianne, av judisk härkomst, lät han avrätta för han fruktade att Makabeernas ättlingar skulle störta honom från tronen i Jerusalem. Han dödade sina 2 söner med henne eftersom han trodde att de också var emot. Han lät till sist döda sonen från första hustrun, som var hans älsklingsson som var mest begåvad, för han var rädd att denne skulle resas upp mot honom. Så hans liv är präglat av våld, av grymhet, av mord. Och den bild vi får här i Matteus 2 är 100% i överensstämmelse med hela den historien som vi känner från Josefus och från andra historieframställningar. Och han är en ond varelse för de fromma judarna och samtidigt har han mutat in sig genom att bygga ett av de flottaste tempel som fanns på den tiden. Höll han på att bygga det, tog 80 år innan det blev klar. Han såg aldrig fullbordan. Det är den mannen som dessa stjärntydare kommer till och han symboliserar demonin, ondskan i världen. Och han skulle som sagt ha varit på löpsedlar och i tv-rapporter dagligen nästan. Om vi hade levt på hans tid och det hade funnits tv och våra dagars massmedia. Vilka är nu dessa stjärntydare? De heter mager och det är en term från persiska som betyder en vis man, en forskare, en man med religiös insikt, en slags präst kan man säga i Persien. Så småningom så blir det namnet på astronomer, den tidens utforskare av naturen, och astrologer som är samma sak som en astronom på den tiden. Och allt talar för, och det finns rapporter om, att i Österlandet, varifrån så många religioner har kommit, från Persien, nuvarande Irak, så fanns det förväntan på att det skulle komma en världsförste som var fridens förste, som kom med ordning och som gjorde denna värld bättre i allt det kaos som ständigt har utmärkt Mellanöstern ur politisk, militär och mänsklig synvinkel. Ett kaos i årtusen. Och till Babylon förs ju de judiska fångarna från Jerusalem 586. Och deras tro på en messias som Gud ska sända för att uppenbara sin härlighet från Sion, från Jerusalem. Det är högst sannolikt att man hade gjort ett avtryck i religiösa människors förväntan genom dessa profetior. Och det är högst sannolikt att dessa tre magor har hört om detta, och Gud sätter igång dem på ett speciellt sätt. Det finns något som vi kallar för Guds allmänna uppenbarelse. Och Gud har talat till människor i alla tider, i alla religioner, och försökt visa fram emot det han gör i Jesus Kristus. Och dessa kommer nu som sökare till Jerusalem. Och deras första fråga är: var finns judarnas nyfödde kung? Det visar att de inte var politiskt korrekta. Det var den dummaste fråga, den mest katastrofala fråga de hade kunnat säga. Därför att den sjukligt misstänksamme Herodes anade ugglor i mossen. Här är någon som är ute efter mitt rike. Och han har redan avrättat en lång rad som han tror har varit ute efter honom. Så nu vill han ta reda på vad det här är för någonting. Så han blev oroad, och hela Jerusalem i honom, står det. Därför att man var ju rädd för vad Herodes kunde tänkas hitta på. Man hade sett så mycket grymma utslag av hans felbedömningar. Så att skulle det nu komma en judarnas konung, ja, då skulle han ju göra allt för att ta koll på en sån och därmed starta ett ytterligare politiskt mänskligt kaos i Jerusalem. Han är rätt så slug. Han kallar på teologerna i Jerusalem, och de skildras genomgående oerhört negativt i evangelierna. Så det är ingen större bonus att vara teolog i den här kontexten. Tvärtom, då är man en tvivelaktig varelse. Om man tillhör fariseernas skara eller man tillhör översteprästernas skara som kommer från det saduceiska partiet. Och de svarar utifrån det som är tro och bibeltolkning på den tiden bland majoriteten bibelforskare, att Messias ska födas i Betlehem. Och så citerar de profetian från profeten Mika bok i 5:e kapitlet. Och Herodes har sin plan klar. Han kallar till sig dem i hemlighet, och så vill han veta hur länge de har sett stjärnan, för han räknar med att då vet han ungefär hur gammal det här barnet är. Och så skickar han dem till Jerusalem och säger: ta reda på var barnet finns, underrätta mig, och jag ska sen också komma och ge dig min hyllning. För han förstår att det här är religiösa personer, och han vill inte stöta sig med dem i onödan. Här kan vi stanna upp, och så kan vi börja med en tillämpning för dagens situation. Och tillämpningen vill jag dels göra på folk hemma här i Sverige och på folk i Etiopien. Jag vill faktiskt börja bland folk i Etiopien. I förra hösten, när vi var i Etiopien, min fru och jag, så hörde vi om hur en delegation av folk från mycket små föraktade folkgrupper hade sökt sig till Mekanese kyrkans kontor i Jimma, en av de största städerna i sydvästra Etiopien, och bett att de skulle skicka evangelister för att undervisa dem om kristen tro, om Jesus Kristus, så att de skulle kunna få bli döpta och bli medlemmar i kyrkan. Detta var en högst oväntad delegation. Därför att de tre folkgrupperna, Chara, Minit, Menja, som knappt socialantropologer i Etiopien för 25 år sedan hade brytt sig om att utforska, och somliga visste ens att de fanns. Folkgrupper på 40-60 000 människor. Längst ner på skalan av de 80 folkslagen som finns i Etiopien. Och Menia, som vi då kom att lära känna lite grann, de betraktas inte som människor utan som någonting mellan en häst och en människa. Idag av bönderna i Kaffa, varifrån kaffet kommer. En provins i sydvästra Etiopien. Detta är hedningar från olika folkgrupper som kommer och ber att få lära sig om Jesus Kristus. Och vad är det som har lett dem till det? Jo, det är då de rapporter de har sett om hur Mekanesiska kyrkan har bedrivit hjälparbete i de här områdena. Hur man har hjälpt folk med vatten, med sjukvård. Hur man har hjälpt folk att bruka jorden på ett mer effektivt sätt. Och hur man faktiskt också försöker att upprätta skolor som, med skolhem som låter representanter från dessa grupper gå i skola och lära sig läsa tillsammans med kaffabönderna som är överklassen i samhället och deras barn. Och på så sätt överbrygga den här enorma motsättningen. Det är nämligen så att en kaffabonde och hans folk kan aldrig tänka sig att gå in i en menja hydda. Aldrig tänka sig dricka kaffe, aldrig tänka sig äta bröd från en menja sand. När en menja har sålt ved till en kaffabonde så lägger kaffabonden ner betalningen på ett löv. Och så går han 3 meter bakom när menja mannen kommer och tar pengarna, för han vill inte bli förorenad och besuddlad. Ja. Här kommer nu dessa och har sett någonting av välsignelserna från Jesus Kristus, från budskapet om Gud som har uppenbarat sig i Jesus Kristus. Och när vi sen fick tillbringa en dag tillsammans med 2 männliga församlingar och höra på deras väg till tro, så var det också detta att de hade hört att Jesus kunde bota och hela. Och de hade fört fram sina sjuka och bett då evangelisten, den kristne evangelisten och prästen som hade vågat sig dit. Och det var mycket få som vågade sig dit eller som ville dit. Och folk hade blivit friska. Och till och med någon hade fått sin ko helad så de kunde fortsatt få mjölk. Och det var ju det enda de kunde dricka som var bra. Så det var ju viktigt för deras spädbarn och småbarn. Det var startpunkten. Det var så långt de hade kommit. Så mycket om hur hedningar söker sig till Kristus idag. Jag ska fortsätta senare predika. Låt oss nu ta svensken. När jag läser den här berättelsen så kan jag ju inte låta bli att tänka på alla de i vårt land som söker sig till New Age upplevelser för att få frid, för att få helhet, för att få ett hopp, för att få erfara någonting av det mystika i tillvaron. Och jag blir alltid lika sorgsen över hur svaga och bristfälliga vi har varit att möta dessa, jag vill inte kalla dem visa män eller stjärntydare, men dessa som söker Gud, det andliga, dessa som, för att citera lite av Tranströmers diktning, när han så att säga öppnar och visar på sprickor i den här empiriska världen, det finns en värld bortom. Han låter en klang från himlen nå oss. Han låter sprickorna från evigheten liksom kasta sitt ljus in i vårt mörker. Och när han talar om närvaron av någonting andligt, Det är den erfarenhet som de vise männen hade av Gud. Och som givetvis också finns här idag. Jag bara tar som ett exempel på livskraftslägret i Jorsäljen i Lötenkyrkan. Så berättade en av ledarna hur han hade blivit kristen. Och det var en sån här upplevelse av en närvaro som helt plötsligt mötte honom när han var ensam. Han var inte på ett gudstjänst, han var inte på ett läger. En närvaro som han tolkade och förstod, det är Gud som nu vill mig någonting. Han finns faktiskt, han vill mig någonting. Och det var startpunkten för en resa, en inre resa till tro. Eller tonen från himlen, en av våra goda vänner hade en pappa som var ateist och kommunist och blev ytterst förgrymmad när sonen blev kristen. Han tillhörde de gamla kommunisterna som såg fram mot den dagen då den sista kungen hängs i den sista prästens tarmar. Det är ju det gamla kommunistiska bildspråket, om ni kommer ihåg det. Han väntade på den dagen. Mot slutet av sitt liv så började han dock ana att Gud fanns. Och när hans svärdotter en gång lät spela en kristen skiva där Lars Mörlid sjunger om Guds nåd, så fann hon till sin förvåning att svärfadern ensam satt och upprepade: av bara nåd, av bara nåd, bara nåd. Då hade tonen från himlen nått honom. Men det får inte stanna där i allt detta. De vise männen gick ju vilse faktiskt. I Jerusalem mötte de inte Jesus barnet. Men de fick en annan vägledning, nämligen från Guds ord, även om det var från ogudaktiga teologer som själva inte gjorde någonting, som inte rörde ett finger, som inte gick ett steg för att söka sig till Jesus barnet. Det var ordet som visade dem. Och här är det så ofantligt viktigt att Bibeln får komma in, att Bibelns budskap hörs fram. Och att det finns någon som då talar om vad som Bibeln säger och vem Jesus Kristus är. Och det är ju de av oss som har funnit honom, det är ju vårt uppdrag, det är ju vårt missionsuppdrag, det är ju vårt viktigaste uppdrag i det här livet. Och de följde vad bibelordet sa. Och de kommer till Betlehem. Och när de kommer till Betlehem så står det att de uppfylldes av stor glädje. Och de gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och de föll ner och hyllade honom. Och här är alltså ordet att falla ner på knä och att tillbe den som man hyllar. Och det var ett sätt att förhålla sig till en kung och kejsare på den tiden. Det var givetvis också ett sätt att förhålla sig till Gud. Och nu öppnar de sina kistor och de räcker fram gåvor, guld, rökelse och myrra. Och det är givetvis en vettig fråga. Varför har de den typen av gåvor? Och det visar sig i den bibliska helhetskontexten, och det visar sig när man sedan läser om kulturhistoria på den här tiden, att detta var gåvor till en kung. Tänk på drottningen av Saba. Hon kommer till Salo med frågor, med guld i massor och med, för det tredje, kryddor. Det var de finaste gåvorna hon hade. Och vi läste här på texten ifrån Jesaja 60 att folken ska komma med guld och rökelse. Så det var gåvor som anger att det är en kung som man kommer till, eller ett kungabarn. Och rökelsen, den spelar en stor roll i Gamla och Nya testamentet. Rökelsen är ett sätt att ära Gud. Templet som har ett heligt rum och ett allra heligaste rum. I det heliga rummet finns rökelsealtaret. Och där tänder översteprästen morgon och kväll en rökelse för att ära Gud, för att tacka Gud, för att tillbe Gud, för att visa Gud sin vördnad och sin tacksamhet. Och för att be Gud om förlåtelse, samtidigt som man ute på det öppna platsen framför tempelbyggnaden offrar varje morgon och kväll för synd. Och ni kommer ihåg berättelsen i Lukas, Johannes Döparens pappa Zacharias får som präst en gång i sitt liv tända denna rökelse. Det hade blivit tillåtet på den tiden. En gång i sitt liv fick han vara med om det. Och det är då han får höra att han ska få en son, och samtidigt så blir han stum för att han inte tror på det. Rökelsen blir sen en symbol för böner som stiger upp till Gud. I Uppenbarelseboken 5 så talas det om skålen med det heligas böner som bärs fram inför lammet. Och för det tredje, myrran. Det är ett hartsmedel från södra Arabien och från Somalia framför allt. Och det är både ett skönhetsmedel som Ester smyckar sig med när hon ska behaga Ahasuerus. Det är ett reningsmedel, det är ett bedömningsmedel. Jesus erbjuds vin med myrra. Och det är ett läkemedel. Alla de funktionerna har det. Det är ungefär som man skulle ge Jesus barnet och Maria lite Alvedon och Magnesyl och Ipren på väg till Egypten för att undvika eller ta död på smärtor och ont i huvudet och mycket annat. Så myrran är ett medel som har många goda effekter. Och myrra används för att smörja den döde för att förhindra att liklukten kommer för snabbt. Och Nikodemus smörjer Jesus med myrra, står det, när Jesus begravs. Det är gåvorna som ges. Och sen så tillsägs de i en dröm att åka hem. Och det intressanta är att efter att ha upplevt allt detta så återvänder de hem, precis som herdarna återvänder hem. Och vad de gjorde sen kan man spekulera i. Och det finns i den fromma kyrkliga traditionen mycket berättelser om det. Den finaste tycker jag är i alla fall att de blir missionärer, de sliter ont och de träffas i Armenien år 54 efter Kristus. Utslitna, halvdöda, sargade på alla sätt och vis, nästan dödade som martyrer, men har överlevt. Där samlar de sig en sista gång och tillber Herren Jesus Kristus, och sen dör de alla över 100 år. Jag tycker det är ett rätt fint slut, även om det är en legend, så är det en vacker legend. Och nu till tillämpningen för oss idag. Det är väldigt många som i sitt religiösa sökande inte kommer längre än till den här mystika erfarenheten av Gud, aningen av Gud. Men man börjar inte att vandra till Betlehem vägledd av Guds ord. Och då kommer man inte fram till Jesus barnet. Och man hittar inte de gåvor som Jesus ger till oss innan vi ger honom våra gåvor. Och de gåvor som Jesus ger till oss som Guds rikets härskare, som Guds rikets kung, det är ju syndernas förlåtelse. Det är befrielse från att leva i en hopplöshet, i ett slaveri under den onde. Det är den helige andes gåva. Det är de gåvor Jesus ger till oss. Det sista halvåret då vi har varit hemma från Etiopien har jag försökt att analysera och se om det finns några exempel på påkristning i vårt land som Elisabeth Sandlund skriver om och som jag gillar mycket egentligen. Men finns det några bevis för påkristning? Ja, jag är inte så övertygad. Jag har lusläst svensk press i höst, lusläste tidningarna inför julen och fann att vad hade blivit av julen? Jo, de som kom längst i någon slags positiv tolkning av julen var ju julkalendern. Det är viktigare att ge än att ta. Full stopp. Det var julkalenderns poäng. Och chefredaktören i UNT, hon skrev, den nya chefredaktören skrev att vårt julens budskap är vi ska tända ljus och ta hand om varandra. Inte ta utan ge. Och då tänkte jag, men var har de lärt sig det någonstans då? Jo, det kommer ju ifrån Nya testamentet. Julens budskap är en gåva. Jesus är gåvan given till jorden. Gud denna gåva till syndare ger. Det är en gåva om frid. Det är en gåva om nåd som vi inledde predikan med. Den får vi ta emot. Det är en gåva av hopp för detta livet och för livet efter döden. Och den gåvan sätter oss i stånd till att ge våra gåvor sen till Kristus. Och vad är vilka gåvor till Kristus kan vi då ge? Ja, det är roligt att läsa Luthers utläggning av det här i sin hus på Stilla när han talar till sina barn och studenter och alla inneboende hos honom. Han hade ungefär 30-40 stycken jämt inneboende hos sig. Och då säger han, vi ska ge våra pengar. Och vilka ska vi ge dem till? Ja, de fattiga som svälter. Och vi ska ge dem till de fattiga så att de får chansen att gå i skola. Och så att de får chansen att utbilda sig så de kan bli församlingsledare och undervisa oss i Guds ord. Och vi ska ge dem till de kristna som förföljs och lider nöd. Det säger han 1544. Det är ju 100% relevant idag när vi ser på kristenhetens läge. När vi har såna enorma utmaningar att hjälpa folk till utbildning. Jag tänker på Mekanese kyrkan. Att ge undervisning i Guds ord. Så att man så att säga, kommer längre än att bara se på Jesus Kristus som den som löser praktiska dagliga problem lite grann. Och helar i vissa situationer. Att komma längre. Så att man kommer så att säga från stjärnan till korset. Ni vet, alla lever vi mellan stjärnan och korset. Det finns kvar allt fort i vissa dödsannonser. Stjärnan anger när vi föds, korset anger när vi dör. Kolla det. I vissa dödsannonser är det kvar. Vi lever mellan det. Och nu gäller det för oss att komma via stjärnans hjälp till korset. Förstå vad Jesus har gjort för oss där. Och glädjas över det. Och sen göra det till vårt stora budskap till människor runt omkring oss. Detta är vår uppgift. Detta är detsamma som att vi tillber. Detta är detsamma som att vi hyllar honom. Att göra honom känd, trodd, lydd och älskad. Och låt oss göra det. Herre Jesus Kristus, vi prisar dig för att du är den stora gåvan. Med frid och nåd och räddning och hopp för oss. Och Herre, jag ber att du ska låta det formligen bubbla av det inom oss och av iver att göra detta känt runt om i vår närmaste omgivning. Och bistå den kyrka som behöver hjälp med materiella saker, som behöver stöd. Jag ber speciellt för de kristna som förföljs just nu. Herre, låt oss bistå med bönens rökelse. Och Herre, låt oss få vara de som sprider Kristusdoften och fungerar som parfym i vår gemenskap. Herre, om det ber vi i Jesu namn. Amen.